Det var vi som byggde landet, grävde diken och bröt sten. Vi byggde upp fabrikerna under fiskarna som ven. Vi jobbade på bruken men fick lön som fattigjon. Så vi tvingades att skapa våran organisation. Arbetet systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, till seran ska vi stå i våran landsorganisation. Här kan ni hoppa. Nästa gång klämmer ni allt vad ni kan. Arbetsgivarna försökte med kulor och med krut att stoppa våran framfart och krossa oss till slut. Men nöden den har ingen lag, så sant som det är sagt. Och tillsammans blir vi starka, tillsammans får vi makt. Armodets systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i striden ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Jag märkte att jag också behövde läsa texten också, va? Det var vi som byggde landet och vi bygger på det än. Ett land förutan trälar, utan fria kvinnor och man. Och långt har vi nog kommit, men än har vi långt att gå. För rättvisa och jämlikhet, det kommer vi att få. Arbetar, systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation.
Ja, och varmt välkomna till dagens sändning i LOA-radio. Och mitt namn är som vanligt Jesper Ginesjö. Och mitt emot mig har jag
Johan Jonsson.
Och till höger om mig har jag
Daniel Dellermark.
Och med oss idag har vi ingen mindre än Rasmus Andersson, som alldeles strax kommer att få presentera sig själv. Men Rasmus kommer med oss idag i första delen av sändningen här. Sen som vanligt så kommer de unga personerna som går Ung i GOS, utbildningen då som anordnas av ABF och Socialdemokraterna i Göteborgsområdet, att ta över sändningen. Men så att ni får helt enkelt vänta och höra vad de kommer att köta om. Men som sagt, med oss är Rasmus Andersson. Varmt välkommen till studion med oss, Rasmus.
Tack så mycket.
Det känns oerhört kul att du ville vara här med oss idag på denna halvkassa lördagen. Men jag tror att du kommer att förgylla väldigt många lyssnare lördag här.
Själv känner jag mig lite kränkt att jag inte räknas som ung, men man får lasta ut med det i ansvar då.
Jo, men du är väl så ung som det kommer, tänkte jag.
Man blir inte yngre i alla fall.
Ja, men precis. Och jag vet att Johan hade ju en liten rolig anekdot som han drog här precis innan vi började sändningen också.
Ja, alltså det var jättekul, för att i onsdags så skulle jag hem och då tog jag en taxi. Och taxichauffören, han lyssnar ju på Radio 88 och jag sa ju att vi har ju vårat program och berättade lite om det, och han var jätteintresserad och sa att det var den bästa radiokanalen. Så vi hoppas att med denna sändningen kan vi leva upp till hans förväntningar.
Men Johan, bara rent praktiskt, detta är just inte på Radio 88 utan nu är det närradion och A-radion. Och så, bara för att vara på den säkra sidan.
Yes. Jajamän.
Ja, men precis, att jag får hoppas att han lyssnar på den här sändningen idag då, för att du tipsade ju att han skulle slå på sändningen nu idag. Så att du får köra en liten personlig hälsning till honom här nu, Johan, också, om du vill. Men med det sagt så kickar vi nu igång nästa låt helt enkelt. Och det var The Beatles med Yesterday. Och ni lyssnar på LOA-radio på på 88 MHz. Och med oss idag, som jag tidigare sa, har vi Rasmus Andersson. Och Rasmus, nu undrar alla våra lyssnare där ute vem du är, såklart. Så att, ja, Rasmus, helt enkelt. Alltså, vem är du?
Jag har ju grubblat sedan 1966 över vem jag är. Först så får man höra här att man inte är ung längre, för man får få med de ungas. Sen spelar de Yesterday och sen kommer den. Man bara känner, okej, jag fattar piken. Och har jag ställt mig i rullator någonstans. Men det, jag tänker på det lite grann när den kom faktiskt. Den där var sån som vi sjung i skolan när jag gick på Bräckeskolan på Hisingen i mellanstadiet där. Och våran lärare skulle spela något hippt för oss på sin stora elorgel som han hade. Det var inte ens en keyboard eller synt, utan elorgel. Då spelade han Yesterday. Det var liksom det rockigaste vi var med om under våran uppväxt. Men ja, ni får fråga, undra lite vem jag är. Jag vet inte hur mycket ni känner mig egentligen och vad vet.
Nej, men,
vad vill ni veta? Skandalerna eller?
Ja, men ja, precis. Dra alla dina skandaler nu rätt upp och ner. Ja, så kommer vi få förlänga sändningen.
Eller hur?
Nej. Ja. Men du har ju arbetat som partiombudsman för Socialdemokraterna i Göteborg.
Ja, det gjorde jag i nästan 12 år, 12-13 år eller något sånt. Men det är ju långt ifrån vem jag är egentligen, därför att varje jobb man har så är det ju någonting som har gjort att man hamnat där. Och det som ledde mig dit egentligen är att jag jobbade i många år på Hassela-kollektivet uppe i Hälsingland. Känner ni till det?
Nej, det gör vi inte, måste villigt erkänna.
Och det är så intressant, för hade vi haft den här på 80-talet, inte minst på 70-talet, då visste alla vad Hassela-kollektivet var. Och inte minst i rörelsen, därför att Hassela-kollektivet var ett stort behandlingshem som startade med socialistiska grundtankar och som lyckades starta 69 och bli både det mest framgångsrika behandlingshemmet i landet, men också la sig politiskt och var ganska kontroversiellt inom socialdemokratin, därför att dels så hade man fräckheten att vara ett privat bolag. Ett av de första, det allra första var Skå Gustav i byn Skån utanför Stockholm någonstans. Och sen hade man dessutom fräckheten att vara det mest framgångsrika behandlingsmässigt. Och man var dessutom så jäkliga så att man la sig i och tillsammans med Olof Palme så skrev man en motion som förändrade den svenska narkotikapolitiken. Från vart Europas liberalaste till en av Europas mest uppstyrda då. Så där jobbade jag i många herrans år som medlevare, vilket innebär att man bor och lever tillsammans med dem man jobbar med dem. Och det ledde mig så småningom innan jag slutade där, in i att jag hamnade på partidistriktet i Göteborg. Så nu är det bara 25-30 år kvar och mitt liv att berätta om.
Ja, men precis. Men det låter ju oerhört speciellt där med det boendet. Där. Verkligen liksom socialistiska grundvärderingar på det sättet. Och ändå så våga köra liksom den privata vägen. Som, ja, precis som du var inne på. Liksom, jag kan tänka mig att det väckte väldigt många frågetecken och tankar hos folk.
Ja, alltså vi pratade en tid när det var väldigt rött i Sverige överhuvudtaget. Mm. Och allt som var privat ifrågasattes. Och när jag då... Och var det någonstans det var rött så var det ju inom socialarbetarsvängen. Mm. Och när de då ringer upp till Hassela-kollektivet och ska prata med oss och placera någon där, och så hör de att det är ingen som svarar utan telefonsvararen går på. Då är det Internationalen som spelas på det privata bolaget, så blir det förvirrat naturligtvis. Men det är en av anledningarna till att jag tänker mig ganska försiktigt när vi diskuterar privat skola och privat verksamhet. Ja, det vi brukar prata om, vinster i välfärden. Mm. Därför att jag tror inte vi vinner någonting på att förbjuda sånt. Jag tror vi vinner på att den offentliga verksamheten är så oändligt mycket bättre. Mm. Så att den konkurrerar ut. För det är så vi måste tänka. Vi kan inte skapa jämlikhet med att alla har det dåligt. För det är också ett jämlikt samhälle. Utan vi måste skapa jämlikhet för att alla har det lika bra. Mm.
Nej, men precis som du är inne på så måste ju det statliga alternativet faktiskt ses som det absolut bästa.
Det måste vara så.
Det måste det, och ja, helt enkelt få konkurrera ut de privata på det sättet. Men med de orden sagda så kommer vi kicka igång nästa låt nu, som är Queen, Don't Stop Me Now. Och det där var Queen med Don't Stop Me Now. Och ni lyssnar på LOA-radio på 88 MHz. Och med oss idag har vi ingen mindre än Rasmus Andersson, som även har med sig sin gura, helt enkelt. Och ja, du har ju hållit på med väldigt mycket kulturinslag och sånt, även liksom hela tiden som jag har liksom följt dig, så har man alltid liksom sett dig med guran i handen och bara stått och bara bränt av hur mycket olika saker som helst på bland annat Järntorget och Brunnsparken och lite sånt kul.
Ja, det är väl mitt öde i livet här att hålla på med lite sånt. Jag tror det är viktigt att man kan uttrycka sig på olika sätt. Om man pratar klassisk retorik, etos, patos och logos, så pratar man ganska ofta inom politiken om logiska saker. Sånt som tillfredsställer den ena hjärnhalvan. Så jag brukar säga att det är inte så många av svenska folket som har läst den senaste budgetpropositionen från början till slut. Men däremot så har de flesta röjt runt till staten och kapitalet på en afterski. Och staten och kapitalet är ju egentligen bara en 3 minuters kort variant av vissa partiers partiprogram egentligen. Så. Och jag tänkte lite grann, vi kan pröva här hur man kan använda musik för att få igång skallen och hur man kan gömma dolda budskap. Om en liten visa, jag skriver visar om Hisingen av alla ställen på jorden. Men det är därför jag tror på vad heter det nu då? Lokalpatriotism tror jag är någonting som kan vara väldigt bra. Patriotism och nationalism ska man skilja på väldigt mycket. Därför försöker jag skriva mycket om Hisingen som fenomen och vi som bor där och hur vi kan stärka varandra. För om man matar in det här att vi är Hisingsbor, det är det som håller oss samman. Mm. Då kan man liksom inte komma dragen med några etniska grejer, med någon rasism eller sånt där. Utan vi är samma folk allihopa. Den här låten, den utspelar sig på en liten krog på Hisingen. Och lyssna på texten här nu så kommer jag att stoppa och så ska vi diskutera lite om
Nu kör vi låten. Live på Facebook också, på LO-facken Patilö.
Ja, hallå Facebook. Raffes bar. I Raffes bar står Jorma kvar. Han drömmer om fornstora dagar. Jobbet på Volvo och bostadsrätt. Finlandia fotboll och 13 rätt. Och det var länge sedan de flyttade hit till landsort. Den i Göteborg, en sauna tät för orten bit från stan, nära skolan och Tuvetorg. Okej, så bryter vi det lite. Så vad vet vi nu om den här situationen? Var är vi någonstans?
Tuve.
Vi är Tuve, hur vet du det? Ja, det sa jag i
Tuvetorg.
Den var avslöjad, men om man är från Hisingen och vet att det kommer lite ledtrådar där. Raffes bar ligger ju där. Mm. Och varför står Jorma där? Varför Jorma i Tuve?
Ja du, det är en bra fråga. Jag blev alldeles för traumatiserad när Finlandian kom in här i bilden.
Ja, precis. Ja. Därför att om vi levde på 70-talet så vet vi att Tuve var lite så, lite Little Finland. Ungefär som Little Italy och Little Chinatown och sådär liksom. Och väldigt många finska människor som flyttade till just Tuve. Och varför gjorde de det? Har ni någon aning?
Det var väl antagligen ett politiskt beslut att placera de personerna på det stället.
Ja, det var det kanske delvis att man byggde på det viset. Men det var liksom inte någon apartheid.
Nej, nej.
Så. Det blev samhörighet.
Ja, men varför var det så mycket finländare här, tänker jag?
Vi hade ju arbetsbrist.
Ja, och vad kom det så?
Ja, SKF och Volvo fick mycket att göra. Vi behövde få arbetskraft.
Ja, just det. Men varför fick de så mycket att göra? Hade de bra såna här kommunikatörer och reklamfolk som var nu för tiden? Eller vad tror ni?
I Tuve, tänker du? Eller
SKF och Volvo och så vidare.
Du, det är en väldigt bra fråga. Har du svaret på det, Daniel, kanske?
Ingen aning.
Jag tror de erbjuder en bra lön och drägliga arbetsvillkor.
Det gjorde man. Men då har också det, det hade varit krig i världen. Mm. Andra världskriget. Ja, och eftersom Sverige hade lyckats klara sig utanför det så stod ju våran industri intakt. Medan däremot Finland hade ju definitivt varit med i kriget. Och det var ganska usla villkor, framförallt på landsbygden kanske i Finland, så att, som gjorde att folk kunde flytta och söka. Så då vet vi, då har vi hamnat i Tuve, vi har finnarna där och vi har Volvo, vi har SKF och vi har varven inte minst, för vi bygger båtar i Göteborg. Okej. Då har vi använt lite kultur och sånt för att sätta in en liten politisk bakgrund till det här. De flesta tänker ju inte så. Det är jag som tänker så. Men de flesta tycker väl, och kul, den låter inte huvud där jag bor. Och så kommer refrängen då. Då ska vi lägga in riktig sång, djup kultur. För det är fredagskväll på Hisingen. Vi lunkar småningom hem. Snart så är det fredag då, försöker vi igen. Vad fick vi för referenser här nu då? Det är fredagskväll på Hisingen. Vi lunkar småningom hem. Vem var det som lunkade hem?
Antagligen de som satt på den här baren som du har nämnt.
Jajamän,
när stängningstiden kickar igång där.
Men den stora referensen, det är ju egentligen Carl Michael Bellman. Så lunkar vi så småningom mot back i buller och tumult. Och Bellman sjunger om alkoholen och så vidare. Och det är det man gör där också. Och snart är det fredag, och försöker vi igen. Vad hittar vi för referenser där?
Livet är en fest.
Livet är en fest, Nationalteatern. Så är det. Och så kan man gå vidare på det på massa olika sätt. Om vad som händer på krogen där. Och så kommer man in på min gamla polare, Blajan, hänga ut. Dessutom med hans usla kvinnosyn när han var 18 år. Där han får vara med faktiskt också lite grann. Det är lite kul tycker jag. Den versen går så här. Jag tar en öl och tänker tillbaka på en tes från en gammal vän. Brudarna på 34:ans buss är de snyggaste på Hisingen. För det hade han gjort någon slags sån där studie på, kom det fram till. Ja, men tjejerna på 34, de finska tjejerna, det är grejer, det tyckte han. Liksom. Han hade många sådana tankar och, ja, som kommer fram så småningom man diskuterar. Och det låter ju lite löjligt bara så. Men om man går till och frågar, vilka är världens snyggaste människor? Har ni hört det?
Ja, men det är ju ett uttryck som man har hört väldigt många olika gånger i väldigt många olika sammanhang.
Ja, ja. Och vilka kan det vara?
Ingen aning.
Brasilianerna säger man är världens vackraste folk. Det är de som har de mest fulländade dragen. Och så. Och varför har de det? Jo, därför att det är ett sånt mixat land. Va? Det är alltså människor som är mixade av svarta, indianer, europeer och så vidare. Och då kommer det fram någon slags, wow, det här blev en snygg och stilig människa. Och det var också borta från allt det där var främlingsfientlighet och rasism och sån skit handlar om. Så tycker jag det är kul att använda musik i mitt fall då. Jag skulle gärna vilja måla också, men jag kan inte det. Och lite försöker jag göra min röst hörd på det viset just nu.
Ja, men det är oerhört spännande, för att det här blir ju liksom folkbildning 101 som du körde här nu på några minuter på det sättet. Och jag kan väl tala för mig själv att man känner sig lite berikad av det här hela.
Ja,
för att det är alltid liksom gött och just köra på folkbildningsstuket och när man får tillfället att lära ut lite liksom annat och inte bara liksom köta om samma saker om och om igen sådan alla redan vet det.
Eller hur man får lite andra tankar. Jag såg på 1 maj här nu så hade Ann-Sofie Hermansson lagt ut en grej. Hon beskrev 1 maj när vi var unga. Och då slutade alltid 1 maj nämligen med att vi gick till Liseberg och Theresan på den tiden var Sverige, Göteborgs hetaste krog, Tyrolen. Det är svårt att tro det idag, men där var det mest röj. Och då skrev hon någonstans, men då sjöng vi inte Internationalen, utan då sjöng vi Proud Mary. En vet, Rolling on the River. Mm. Men den är också, när man dissekerar den, det är inte bara en partylåt, utan den är ju faktiskt I left a good job in the city, working for the man every night and day. Han slår sig bara utifrån det där. Ser ut som det är en låt på gång, eller?
Du, det är en låt på gång, och denna gång kommer vi föra Working Class Hero med Jerry Williams.
Ah.
Och det där var Jerry Williams med Working Class Hero. Och ja, nu Johan, vad hände under den låten där?
Nej, det var som så här, va, att vi satt där och Rasmus här sa att han hade en mycket bättre variant.
Jag gick faktiskt ut, jag blev lite kränkt. när jag säger Working Class Hero, då tror jag att jag skulle spela min låt Working Class Heroes, men nej.
Vilken besvikelse.
Ja.
Men du har ju också din version av låtarna nu som vi helt enkelt får som du helt enkelt får spela upp.
Det är mitt krav. Nu jag är med i Musikerförbundet. Vi viker inte ner oss för sånt här, alltså, utan här kommer Working Class Heroes, och den handlar om hur det gick till när vi hamnade på Hisingen, från att tvingas bo en hel månad, mitt första månad i mitt liv i Gamlestan. Morsan kom hem, hon var lycklig den dagen vi kunde lämna ettan i Gamlestan. Det fanns en nybyggd lägenhet på Hisingen, och vi kunde flytta in i den. Det var två rum och kök, kyl och frys i vårt hem, transistor, radio och middag vid fem. Fullpackad PV till helgutflykten, 60-tal solsken över Hisingen. Mina working class heroes bor ännu kvar på Hisingen dit vi flyttade som barn. Vi blev aldrig rika, men vi hade det bra. Katterna, hunden, syran och jag. Katterna, hunden, syran och jag. Pappa på Volvo, mamma vid spis. Folkhemmet på miljonprogramsvis. Lindholmen, SKF och Eriksberg. Häcken på Vallen och Liseberg. På Blidvädersgatan blev vi kvar några år, sparade pengar och tog ett lån. Ritbiträdet och metallaren kunde köpa sig ett egna hem. Mina working class heroes bor ännu kvar i huset i Bräcke där vi lekte som barn. Vi blev aldrig rika, men vi hade det bra. Katterna, hunden, syran och jag. Katterna, hunden, syran och jag. Flyttlassen rullade från hela stan, från Haga, Gårda och Mariaplan. Från solgårdar och barnrike hus, portvakt, utedass och fyllornas rus. Så huset i Bräcke blev ett paradis. Vi byggde kojor i skogen av julgransris. Spela fotboll, läckte burken, läste Blytons fem. Jag sjunger fel bara för det. Spela fotboll, läckte burken, läste Blytons fem. Folkhem, drömmen om ett egna hem. Från Ryas skolan ut i verkligheten, till vuxenlivet på verkstaden. Vi flyttar runt ett tag, men äntligen är alla tillbaks på Hisingen. Mina working class heroes bor ännu kvar i huset i Bräcke där vi lekte som barn. Vi blev aldrig rika, men vi hade det bra. Katterna, hunden, syran och jag. Katterna, hunden, syran och jag. Katterna, hunden, syran och jag.
Herre jävlar, det är fan en liten applåd på det då.
Eller hur? Släng dig i väggen, John Lennon.
eller hur? Nu är det Rasmus time to shine.
Och apropå John Lennon. John Lennon var ju den som myntade uttrycket act think global, act local. Och lite grann är den här låten en... Den är skriven som ett inlägg i i det tänket så att säga. För den handlar ganska mycket om den stora grejen är att vi kunde köpa ett egna hem. Mm. Och jag tänker mycket på hur vi socialdemokrater diskuterar bostadspolitik. Vi säger hela tiden att vi ska bygga mycket allmännytta, vi ska bygga mycket billiga hyreslägenheter. Och vi har ju tre stora byggprojekt i Sverige. Det ena är egna hemsrörelsen på 20-talet, ungefär när den kom igång. Sen har vi bostadskooperationen som börjar på 50-talet någonstans med HSB och Riksbyggen och sådär. Och sen har vi miljonprogrammet med stor allmännytta. Mm. Och det är klart att man måste ha möjlighet att hyra en lägenhet. Men faktum är ju faktiskt av de här tre stora programmen så är det de två första som blev fantastiskt bra. Miljonprogrammen och allmännyttan, nej, det blev inte så jäkla bra. Och det oroar mig lite grann att vi hämtar influenserna ifrån det som inte blev så himla bra. Medan vi borde titta 100 år tillbaka i tiden blir det nu. Och se vad var det de gjorde som gjorde att det blev så fantastiskt bra. Och det försöker jag använda den här låten till och få folk att prata om lite grann. Alltså. Så vad tänker ni om bostadspolitiken?
Ja, alltså bostadspolitik, man pratar hela tiden om att det ska bygga hyresrätter och allting. Visst, det byggs hyresrätter, men de är ju så jävla dyra. Sen är det ju samma sak om man liksom tar Karlatornet, som är liksom snordyrt. Men det säljer slut.
Mm.
För att folk måste ha någonstans att bo. Jag menar, det har ju blivit jätteskevt och liksom, det är ju samma sak om man nu tar Riksbyggen som ett exempel då. De bygger ju, alltså det är marknadsmässigt. Jag menar, vi som är delägare ska ju ändå tjäna pengar på det. Men då blir det att i storstaden bygger du dyrt. Sen utanför stan så bygger du billigt.
Precis. För det är det som är det intressanta med marknaden. Att den visar ju ändå på var är det attraktivt att bo. Och om man kan köpa en bostadsrätt för 250 000 i Skene till exempel. Men samma bostadsrätt i Göteborg kostar 1,5 miljoner, 2 miljoner. Så är det ju egentligen inte själva bostadsrättssystemet det är fel på, utan det är ju girigheten som är det gärna, tänker jag. Va?
Mm.
Jag gillar själv, jag är ju en sån sosse som gillar det med kooperationen och när man går ihop i mindre enhet. Jag älskar att jag kan prata med mina grannar och vi kan ta beslut om vi vill satsa på att köpa en bastu eller vi vill investera i någonting. Så, va? Jag behöver inte hoppas att ett politiskt parti driver det i det kommunala bolaget eller en privat hyresägare och sådär.
Ja, man liksom kan driva det själv.
Ja, precis. Ja. Det är ju det som är så liksom fint med liksom Sverige i sin helhet, är just det dynamiska föreningslivet som vi faktiskt har. Då som liksom möjliggör att man faktiskt kan göra dessa saker och inte bli liksom överkörda bara för att man vill liksom något annat. Överkörda av de stora drakarna, om man säger så, på det sättet. Mm. Och just det här föreningslivet är liksom allt det som hela våran rörelse som vi alla liksom är en del av bygger på.
Ja, men det gör det. Liksom. Det är allt från små vägföreningar ute på landet till gigantiska Coop eller vad det nu är. Mm. Så. Och jag tror det är vår väg framåt. Det är att väcka liv i den där folkrörelsen igen. Fullt ut. Från OK till Konsum och kanske till och med Socialdemokraterna.
Kanske hela vägen in i fabriken också.
Ja.
Och med de orden sagda så kommer vi faktiskt att lyssna på Factory nu med Bruce Springsteen. Varmt välkomna tillbaka, och det där var Factory med Bruce Springsteen och ni lyssnar på LOA-radio på 88 MHz. Och med oss idag har vi fortfarande Rasmus Andersson i studion som är här med sin gura också.
Jag är inte lika kränkt längre när jag får spela lite.
Nej, precis. Började liksom lite så bara när du tänkte bara shit. Det första hon gör är att spela massa gamla låtar som syftar på att man är gammal. Ja. Vad håller de på med?
Ja, det är helt otroligt.
Ja, men det är gött att man kan göra dig lite mer taggad genom att, liksom, att du själv får spela din egna musik. Mm. Som också är helt fantastiskt bra. Mm. Men jag tänker just nu, nu har vi ju tjatat lite om bostadspolitik. Vi har tjatat lite liksom
missbruk, vi pratat lite
precis,
om
missbruk
kultur
också.
Jajamensan. Vi får in rätt mycket ändå.
Ja, men precis, och allting som vi har pratat om mer eller mindre grundar ju sig bakom politiska beslut och liksom vilken politisk väg Sverige har valt att gå liksom genom tiden. Så att vi har gjort en väldigt stor historie, eller en bred historieresa nu va, på de senaste liksom åren på det sättet, och vi har ju tjatat lite mycket om det. Men jag tänker, vi satt och tjatade lite nu om politik under låtens gång på det sättet, och började diskutera lite om Socialdemokraternas framtid faktiskt. Och då började Johan här mitt emot mig droppa massa statistik och sånt. Och jag sa bara, jag vill inte pudla i dagens sändning om att bara slänga ut med massa statistik som inte, som Johan då sa. Så att Johan, kör på i sådana fall.
Jag ska inte gå in på siffror. Nej. För som Jesper sa, vi ska inte pudla. Men om man ser... Alltså man kollar nu så minskar ju antalet medlemmar som vi har i Socialdemokraterna. Och vad liksom kan vi göra för att bli mer och liksom bli det främsta valet för folk att välja att engagera sig?
Jag tror att Bruce Springsteen har svaret i den här låten faktiskt. Det finns en textrad i Factory som han sjunger där om sin farsa. Handlar ju låten om hur han går till jobbet där och... Och då säger han, factor takes his hearing, factor gives him life. Det vill säga, arbetet ger, men arbetet tar också. Utan verkstaden, inga pengar, men det är också verkstaden som gör att han hör dåligt på gamla dagar. Så. Och jag tror att vi har tappat bort lite grann den vårat klassiska lösuppgiften tanke så. Mm. Vi har också drabbats av identitetspolitiken. Vi slåss för minoriteter och inget fel i det liksom. Det är klart man ska backa upp folk som har taskiga villkor. Men vi byggde inte landet på det, utan vi vände oss till arbetarklassen. Och arbetarklassen hade det för jävligt. Och jag tror att vi lite grann har fastnat in i att därför tror vi att vi är till för folk som mår det för jävligt. Men vi är inte. Vi är till för folk som går upp och går till jobbet, gör nytta och sen kommer hem och spenderar sina pengar. Vi är inte till för trasproletariatet liksom. Men det är ofta de vi vänder oss till nu. De som står utanför. Och det är helt okej om vi gör det för att få in dem i våra rörelser. Eller få arbetslösa till att få arbete och så vidare. Va? Men sen ska det vara schyssta villkor på jobben. Mm. Och det är klart att just nu i dagarna här så pågår en vild debatt om transbegreppet. Och Ekis Ekman har skrivit någonting som gör att helt plötsligt så vänder hela vänstervärlden ryggen till henne och är jätteupprörda. Därför att helt plötsligt så skriver hon någonting som inte de håller med om. Eller hon håller inte med vad det politiskt korrekta den gruppen är. Och då... Det är klart att man som transperson måste ha all rätt man kan vara. Men vad kan det vara? Kan det vara en halv procent av befolkningen kanske som det här handlar om? Är man trans så betalar man lika mycket skatt som alla andra. Man betalar vägskatt, bilen kostar lika och så vidare. Så. Det vill säga vi måste hitta de här frågorna som är breda. Jag höll på att säga Einstein, men jag menade Reinfeldt. Reinfeldt hittade det när han sa jobbskattavdraget. Jobbskattavdraget vände sig till den majoritet av befolkningen som jobbar. Och så sa han, ni ska få det bättre, vi sänker skatten för er. Och då gick vi som parti i taket och vi tyckte att det här var för jävligt. Men... Och jag tror det måste vara första gången på 100 år som vi gick emot någonting som gynnade de som arbetar.
Ja.
Mm.
Och där tror jag vi gick helt vilse. Alltså. Vi fattar inte det att den stora befolkningen, det är den som det gäller. Det är de man måste rikta sig mot.
Det är väl enda valrörelsen också som man inte hade fokus primärt på arbetsmarknaden också.
Trodde det skulle lösas av sig själv.
Ja.
Precis, och det är livsfarligt att man släpper ratten och sätter sig i baksätet och låter någon annan liksom köra bilen i en riktning. För då landar vi precis där vi är dagsläget. Så att det är någon som behöver ta ratten igen och börja köra åt den riktningen som faktiskt gynnar Sveriges befolkning. För det här med just skatt på arbete och sånt håller också med liksom, skatten bör ju kanske sänkas för helt vanligt folk på det sättet. Och på den inkomsten som de får också höjer man bara kapitalskatten och liksom lite sånt annat kul för att kompensera upp det.
Precis så. För det Reinfeldt fick, han fick ju arbetarklassen att solidarisera sig med överklassen. Mm. Tack vare att man fick ett par tusenlappar mer i månaden. Tidigare har vi alltid solidariserat oss med de som har det sämst. Men nu var det så enkelt att en extra semesterresa till Thailand. Ja, men då kan jag tänka mig att solidarisera mig med de som har det bättre.
Mm.
Ja, men, och så matar de dessutom på att lite sådär, ja men de där lata jävlarna som inte vill göra rätt för sig och så vidare. De har inget jobb för att de är lata. Och sån bullshit.
Klassiskt.
Så det är lätt att ta till sig liksom.
Mm. Så är det. Och nu kommer vi kicka igång nästa låt helt enkelt som är George Michael med Freedom. Och det där var Freedom med George Michael. Och ni lyssnar på LOA Radio på 88 MHz. Och alldeles om en stund så kommer de unga i utbildningen Unga från GOS som anordnas av Socialdemokraterna i Göteborgsområdet tillsammans med ABF att ta över denna sändningen. Men innan dess så vill jag bara säga några avslutande ord till Rasmus, och det var verkligen toppenbra och väldigt kul att du ville komma här idag, och jag tror att det är oerhört uppskattat. Allt det där liksom speciella med livemusik också i studion som vi faktiskt kör här för första gången under våran liksom sändningstid här, eller med mig och Johan här. För det har väl antagligen hänt med, det har varit tidigare. Mm-hmm. Men första gången för mig och Johan i alla fall på det sättet.
Ja, kul att höra. Mm.
Välkommen tillbaka i höst om du vill.
Ja, men jag hoppas ju på fått ihop en hel platta till hösten här nu som bygger just på det här politiskt. Ja. Smyg in klassmedvetna budskap i lite halva roliga eller roliga låtar och sådär. Det kommer jag gärna att prata om så småningom.
Du är välkommen.
Och ni andra, ni är välkomna till mitt jobb. Jag jobbar på Viskadalen nu med kursverksamhet och bilda er ännu mer politiskt till hösten.
Jag och Jesper ska ju vara där rätt mycket nu till hösten.
Mm. Ja, jajamensan, det kommer vi vara. Så att vi kommer ju träffa dig där antagligen då också, Rasmus. Ja, ja, ja. Men det är gött, och återigen tusen tack för att du ville komma, tusen Rasmus. Tack. Det var verkligen superkul, och nu kommer vi släppa rodret till de som går utbildningen Unga i GOS helt enkelt.
Ja, men hej och varmt välkomna ska ni vara då till det fjärde avsnittet av Arbetarrörelsen i Corona. Det är en programserie som är tänkt att bestå av totalt 6 stycken olika delar, och det sänds här på A-radio Partille 88,0. Och detta, det görs ju utav oss 4 ungdomar som är engagerade i flera delar utav arbetarrörelsen, nämligen Emmy, John, Ludvig och mig själv, Jonathan. Och vi gör detta i samarbete med ABF. Och det genomgående temat, det är ju som titeln säger, att vi ska prata om arbetarrörelsen i corona och lyfta upp olika, i alla fall enligt oss själva, intressanta ämnen och aspekter som baseras på dagens läge. Tidigare avsnitt så har vi pratat om vaccinmotstånd och konspirationsteorier. Vi har pratat om den psykiska ohälsan under pandemin. Och under förra avsnittet så gick vi in lite på arbetsmarknaden, fokus på fackens roll, lite om otryggheten och omställningen som sker. Men vad ska vi tala om idag då? Jo då, vi ska prata om hur Sverige styrs, med lite fokus på staten, regioner och kommuner, och kanske lite kring ansvarsfördelning nu under corona. För det är ju så att nu under pandemin så har ju regionernas roll hamnat lite extra i rampljuset, kanske mer än på länge. Och eftersom att sjukvården är regionernas ansvar så har det blivit väldigt tydligt hur olika förutsättningarna ser ut egentligen beroende på vart man bor i landet. Och att staten kanske inte kan påverka hur allt genomförs. Kommunerna har ju då via sitt ansvar för äldreomsorgen fått en extra betydande roll under pandemin, och man kan ju faktiskt undra ibland lite hur ansvarsfördelningen egentligen borde vara, om den är helt korrekt som den är just nu. Och det är ju det vi ska prata om idag. Hur styr Sverige, och vem håller egentligen i taktpinnen, och kan man göra på något annat sätt? Men först så tycker jag vi ska prata lite om att det var första maj förra veckan. Och precis som förra året så var den ju i digital form. Med många, många tal som man kunde kolla på både på datorn och på telefonen. Många valde att hänga rött på balkongen eller på fönstret eller vad det nu kan vara. Och man kanske lyssnade på Internationalen några extra gånger och sjöng med varierande kvalitet. Men jag tänkte fråga, hur firade ni första maj, hörni? Emmy, börjar du?
Ja, men jag hade en jättetrevlig första maj faktiskt. Jag satt och kollade på Kungälvs livestream, alla talen på morgonen. Och sen så träffade jag några få kompisar ute i solen och satt och köpade politik. Det var en jättemysig första maj faktiskt.
Och jag satt i soffan med min dotter i famnen och kollade på när Stefan och alla talade på den centrala. Första maj firandet digitalt då. Och det var lugnt och skönt.
Och jag gjorde nog som många andra. Jag följde den gemensamma första majfirandet med LO och Socialdemokraterna. Och efter det såg jag till att hålla Sverige i rullning genom att gå och arbeta. En riktig working class hero.
Ja, det låter underbart, Rönnbygg. Det behövs fler så, tycker jag. Och gött att ni också har haft det bra under första maj. Jag kan ju bara instämma. Man kollade på talen och ja, satt ute lite i solen och pratade lite politik. Det var kanske inte som det första maj som det brukar vara, att man går i första majtågen och så. Men vi gjorde det bästa utav det. Jag tycker det blev väldigt bra ändå. Men ja, vi ska ju ta och gå in på huvudämnet kring hur Sverige styrs och så vidare. Men jag tänker vi gör det efter pausen och låter er lyssna på en liten låt så länge som vi brukar göra. Så vi hörs sen. Ja, men hej igen då och välkomna tillbaka till nästa del i Arbetarrörelsen i Corona som görs här på A-radio Partille 88,0. Och idag så pratar vi om hur Sverige styrs. Med lite extra fokus på regionerna, kommunerna och ansvarsfördelningen gentemot staten under corona. Och vi kör igång direkt, tänker jag. Och bollar över frågan till dig, Emmy. Hur styrs egentligen Sverige?
Oj, ja, det ska man förkorta ner lite snabbt här. Nej, men ett stort problem som jag ser är just att så här, många tror att bara för att S styr i regeringen och har statsministerposten att vi även styr all politik i Sverige. Vilket inte är fallet. Vi sitter ju faktiskt i en minoritetsregering och vi har även höger- och arbetarfientlig majoritet med oss. Vilket gör att det inte är så lätt att få igenom vår politik bara för att vi sitter i ledarrollen så att säga. Och ett av de stora samtalsämnena just nu då i och med corona är ju sjukvården och hur den styrs. Och där får också S väldigt mycket skit, även om det inte är vi som styr majoriteten av sjukvården i Sverige. Det är ju faktiskt så att av de 21 regionerna som vi har så är Västerbotten den enda regionen som har ett rödgrönt styre. Det är 12 stycken som har ett borgerligt styre och 8 stycken som har blocköverskridande styre. Så det är ju inte vi som sitter på sjukvårdspolitiken riktigt. I regionerna tyvärr.
Ja, nej, och det är ju problematiskt när det blir så att det är så olika styren och det blir så olika politik i hela landet. Sjukvården som är något så viktigt just i dessa coronatider bör ju vara övergripande över hela landet. Och där vill jag påstå att man skulle behöva införa en statlig sjukvård där man kan ta helhetsgrepp över hela landet. Där det blir en jämlik vård över hela landet. Eller vad tycker du, Ludvig?
Ja, jag håller inte riktigt med då. Alltså, jag kan ju hålla med till en viss del, Jan. Men om vi ska förstatliga sjukvården så tror jag vi kommer gå miste om en central del som jag tror att vi måste värna. Och det handlar om demokratin och beslutsfattandet. Alltså sjukvården, alltså när vi är som svagast i många punkter så vill vi att de besluten fattas så nära oss som möjligt. Och flytta upp ansvaret till staten, det gör att besluten tas ännu längre ifrån människan. Och det tror inte jag är bra. Och samma sak, idag har jag ju koll. Vilka är det som sitter i regionen och styr? Och jag har tillit till henne. Och jag tror att demokratiaspekten kan bli farlig om vi flyttar regionerna, eller om vi avskaffar regionerna och får ett nationellt system istället.
Ja, alltså jag är någonstans i mitten, känns det som, för att det känns så dumt att det är liksom 21 olika sätt som sjukvården styrs i Sverige, för att då blir det också så himla stor skillnad på om jag bor i Västra Götaland eller om jag bor i Västerbotten. Det blir så stor skillnad på sjukvården som jag får. Och det tycker jag, det blir så konstigt liksom.
Jag måste få komma in och säga att vi lever i ett byråkratiskt samhälle. Vi behöver inte göra Sverige mer byråkratiskt. Vi behöver lägga pengarna där de ska läggas. Till exempel när min kära dotter var uppe i Stockholm och fick operation där uppe, så var det en jädra byråkrati för att hon bodde i Västra Götaland. Den byråkratin hade inte behövts om vi hade haft en statlig sjukvård. Det var väldigt mycket pengar på LAS som egentligen ingen menat. Det kunde lagts på vård istället. Och de pengarna behöver vi nu i coronatiden.
Jo, men absolut. Jag menar inte att det systemet vi har idag, jag försvarar inte det systemet vi har idag. Jag tror att absolut att de här 21 regionerna kan bli färre. Men jag tror inte på ett nationellt system. Och dessutom så tror jag att staten kan ta hand om vissa delar. Till exempel cancervården. Den kan staten ta mer och större ansvar av. Och sen så ser jag ju brister också som journalsystemen. Att vi har 21 olika journalsystem. Det är ju helt katastrof. Vi behöver ju ett nationellt journalsystem.
Ja, precis. Det är precis jag vill komma. Vi behöver nationella lösningar. Men sen hur man ska lösa det med regionerna. Det stora problematiska är. Staten kan ju gå in och stötta. Men det är olika skatteunderlag i våra regioner idag. Därav att de har inte samma stora skatteunderlag i norr som de har i söder, för att det bor färre personer. Och då blir det mindre pengar över till vården. Och så pengar får aldrig styra hur bra vård det är, utan det måste styras av beslut.
Ja, och därför har vi ett utjämningssystem och man får ju pengar beroende på vad man har för förutsättningar och vård. Och dessutom så om vi får ett nationellt system, så kommer det sitta politiker i Stockholm och hela sjukvården kommer få ett Stockholmsperspektiv. Alltså vi har ju olika förutsättningar om vi bor i Västra Götaland eller om vi bor i Halland. Det kommer försvinna helt och hållet och vi kommer bara få ett Stockholmsperspektiv.
Jag bryter in lite i debatten här, tänker jag, och det... Jag är väl lite som Emmy här, att vi har ju, det finns ju olika aspekter att se på det, att det är ju inget perfekt system, men ja, det behöver ju ske förändringar så att säga. Jag tänkte komma in med en till liten aspekt man kan gå in på här, och det är ju med överskottet som regionerna har gått med under 2020. Att staten gick in och sa i princip att vad det än kostar så kommer vi att stå för utgifterna under pandemin. Pengarna ska inte vara det som avgör. Men vi ser ju samtidigt att vaccinationstakten ser olika ut i olika regioner. Vi ser att det är olika regioner som har olika mycket sjukdomsfall. Och det är väldigt olika förutsättningar. Hur skulle man kunna lösa det liksom? För att staten har gjort sitt. Eller håller ni med om det?
Alltså det är ju så tragiskt att se. Alltså jag ser ju mer staten som ger förutsättningar. Sen så är det ju upp till kommuner och regioner att hantera det ansvarsfullt. Och liksom se att man lägger pengar på hög istället för att investera i sjukvården. Eller att som i vissa moderatledda kommuner sänka skatten för pengar som ska gå till äldreomsorgen. Nej, alltså det är tragiskt.
Och det är fruktansvärt tragiskt, och det är vad jag tror och kan mycket lösas med ett förstatligande. Och sen det du sa, Ludvig, där, jag förstår hela din tankesätt med att nej, man ska inte att man inte ska lägga det uppe i Stockholm, att det är Stockholm. Men vem har sagt att ett hälsodepartement skulle vara belägrat i Stockholm? Det kan vi portionera ut i hela landet om vi så skulle vilja. Så där ser inte jag det stora problemet.
Nej, men det, där är, det är ju precis så här med att något mitt emellan. Alltså att det behöver inte vara just att om det sitter ett gäng stockholmare och styr hela Sveriges sjukvård. Men att vi har ett system som vi använder och som funkar bra. Vi har liksom inte 21 olika, utan att vi någonstans har ett gemensamt, så att det faktiskt inte spelar någon roll vart du bor, utan det ska vara samma sjukvård oavsett.
Ja, jag kan bara hålla med om det. Det är vart du än bor liksom i landet, så ska det ju vara precis samma förutsättningar. Och det, vi har ju det utjämningssystemet som ser till att det blir mer jämnt fördelat med alla resurser och sånt. Men jag undrar lite liksom hur nu under pandemin, att det har ju verkligen inte funkat liksom. Vi ser att det behöver ske förändringar. Det är också stora problem inom äldreomsorgen, där vi ser att det kunde gjort så mycket mer bättre liksom. Och hur resonerar ni kring det?
Jag tycker det är ju så, det är en ynkedom att till exempel som Ebba Busch står i riksdagen och kasta skit mot Socialdemokraterna för att köerna växer till sjukvården och att de äldre inte får den omsorg de behöver. Alltså, men KD är ju med och styr i regioner, i en majoritet av alla regioner. Och dessutom är de med och styr äldreomsorgen i 153 kommuner. Att man då står i talarstolen och säger allt detta, det är ju liksom kritik mot sig själv egentligen.
Jag kan tänka också att det är ganska... om man säger, självkritiken är, det blir så här, det är bra riktat, alltså... Men de förstår ju inte riktigt det själva. Att så här, de måste ju veta, tänker jag. De måste ju veta att det är de själva som styr alla de här regionerna. Men någonstans så går det, flyter det ju bara över huvudet att så här, det är inte mitt ansvar.
Problemet är ju också att man vägrar att vara självkritisk emot sin egna politik. Man måste ju se över, är det här verkligen någonting rimligt? Det tycker jag att vi får lära oss... unga sossar, att vi ska vara självkritiska och tänka igenom och ta mogna beslut för Sveriges rike. Och det finns väldigt, väldigt få sådana på den borgerliga sidan.
Ja, jag tycker det får vara en bra sammanfattning av den här delen på avsnittet. Jag tycker det lyfts väldigt bra olika perspektiv, med att det behöver ju inte vara centraliserat i Stockholm, sjukvården, men det måste ju ske någon form av förändring. Och som du säger, John, att självkritik, det är någonting som kanske ganska många borde ägna sig åt, speciellt när vi drar lärdomar nu efter pandemin. Men det har vi anledning att återkomma till, tänker jag. Och vi ska väl helt enkelt ta och röra oss vidare mot den tredje och sista delen. Men först så låter vi er lyssna på en liten låt under tiden. Så vi ses snart igen. Ha det bra. Ja, men hallå nu. Då säger vi varmt välkomna tillbaka igen till den avslutande delen på del 4 på arbetarrörelsen i corona, där vi har idag pratat lite om hur Sverige styrs med olika regionerna och kommunerna och statens roll i det hela. Och detta görs ju som sagt på A-radio Partille 88,0. Och jag tänkte väl ställa frågan direkt här. Vad tycker ni egentligen om regionerna? Ska vi ha kvar dem? Jag vet, du har en väldigt stark åsikt om det, Jan.
Ja, jag tycker att regioner kan få vara kvar med vissa frågor, för det kan jag tycka är bra. Men så stora frågor som sjukvården, det tycker jag inte ska ligga på regionernas bord. På grund av att vi har inte samma skatteunderlag i landet. Och det behövs tas stora tag på. Ja, det är vad jag tycker.
Och jag håller ju då inte med. Jag tycker att vi borde behålla strukturen med regioner. För jag tror helt ärligt inte att vården blir bättre om man flyttar besluten längre ifrån patienterna. Det finns ett väldigt centralt demokratiskt värde i detta som kommer gå förlorat. Och det krävs mer samarbete mellan regionerna och inte ett enhetligt sjukvårdssystem.
Jag får väl lägga mig någonstans emellan igen här då, för att det känns, ja, men precis som John säger, att regionerna har ju en funktion. Alltså, så jag tror att vissa frågor är det nog bra om de behåller, samtidigt som att det är för stor skillnad från region till region. Så någon slags blandning med att några saker är självklara, att det ska vara samma i hela landet, samtidigt som kanske, ja, men regionen kan få några delar som de får sköta själva.
Men jag tänker bara där snabbt att om man tar bort sjukvården från regionerna, då har de bara kollektivtrafiken kvar, och då är det ju liksom onödigt att ens ha kvar dem. Så blir sjukvården statlig, så kommer ju regionerna försvinna.
Jag får nog ta och flinka in här innan vi får alldeles för lång ett nytt avsnitt av det här. Ja, vi har nog anledning att återkomma till detta, som sagt, kanske i ett avsnitt längre fram. Jag håller väl egentligen med Emmy lite på den här fronten, att det är ganska stora förändringar som skulle behövas i sådana fall, och det behövs. Men jag tycker det är lite oklart fortfarande kring vilka förändringar det man ska ha. Egentligen så räcker det att kolla på Region Stockholm för att vilja avveckla regionerna, kan jag tycka, med tanke på hur illa de har skött det. Men å andra sidan så är det ju svårt att veta vilket svar man ska ha på det. Men ja, som sagt, vi får nog återkomma till det här ämnet lite längre fram. Vi har ju som sagt åtminstone två avsnitt till inplanerade, där vi ska fortsätta att prata om arbetarrörelsen i corona. Och jag hoppas väl helt enkelt att ni är med och lyssnar på de två avsnitten också. Och jag tänker att vi tar väl och tackar för oss för den här gången. Så ses vi igen framöver. Ha det gött!
Och vi tackar så mycket till de deltagarna som går utbildningen Ung i GOS, som anordnas av ABF och Socialdemokraterna i Göteborgsområdet, för deras lilla sändning som de gjorde här. Och med de orden sagda så är det här avslutet av våran sändning denna månaden. Men vi kommer såklart vara tillbaks nästa månad. Mer information kommer på våran Facebook-sida LO-facken i Partille. Så att gå in där och håll utkik efter när nästa sändning kommer och när denna sändningen läggs upp i poddformat. Men ni kan även lyssna på denna sändningen som vi har haft just nu i repris, som går på torsdag 16.30. Och ytterligare tusen tack till Rasmus Andersson som var här, lirade lite livemusik. Och grymt bra jobbat av både Johan Jonsson och Daniel som står här bakom mig. Och på återseende. Ha det riktigt gött nu allihopa. Hej.